Nyckeln till Vita huset kan finnas i USA:s förorter och hos de kvinnliga väljarna där. Kommer de att svika Donald Trump och i så fall varför då? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
I ask you to do me a favor. Suburban women, will you please like me? Remember? Please. I saved your damn neighborhood, okay?
Ja, anar man inte ett litet mått av desperation där när Donald Trump vid ett kampanjmöte i Pennsylvania uppmanar de kvinnliga väljarna i förorten att rösta på honom. Presidentvalet i USA handlar ju i hög grad om en person. Vill väljarna behålla Trump eller inte? För kandidaternas kampanjer handlar det nu under de sista veckorna om att fånga in och mobilisera olika väljargrupper. Karin Eriksson, du är på plats i USA. Du har ju också bevakat svensk politik i många år. Är det samma fokus på att identifiera olika väljargrupper här som det är i USA?
Ja och nej. Alltså, man känner igen lite av diskussionen och där skulle jag säga att det är ju snarast amerikansk politik som då har smittat svensk politik, att vi talar så mycket om skillnaden mellan olika väljargrupper i svensk politik idag, och inte minst då stad och land, och att stad och land röstar väldigt olika, och också faktiskt kvinnor och män. Precis allt som vi ska prata om här. Men egentligen är det nog USA som är trendsättare, så allt vi får höra här idag, det kommer nog komma ännu mer till Sverige sedan.
I valet 2016 då hade Donald Trump stöd av några grupper som tidigare hade varit osäkra eller kanske röstat på Demokraterna. Den vita arbetarklassen är ju en sån grupp. Men ända sedan mellanårsvalet då, 2018, när Demokraterna gjorde stora framgångar, har ju Demokraterna haft ögonen på en del grupper som verkade svika presidenten. Till exempel då kvinnorna i förorten. Vad är det som händer med dem och varför är de inte längre bakom honom?
Det finns ju väldigt många skäl till det som naturligtvis kan analyseras på alla olika sätt och som alla försöker förstå just nu. Vad är det som funkar och inte funkar? Och i detta så är det väl så att när Trump nu försöker gå fram och säga det vi hörde honom säga på mötet i Pennsylvania häromdagen och säga gilla mig i förorten, jag försvarar livet i förorten, så verkar det som att han mest tilltalar männen som uppskattar den ganska traditionella bild av livet i förorten han har, med nästan som 50-talet där det är kvinnor som är hemma och tar hand om män, barnen och middagen, medan männen åker till jobbet. Jag tar hand om männen lite också. Så ser det ju inte ut längre. Hemmafruarna blir allt färre i USA. Allt fler arbetar. Och det här vita förorterna som Trump liksom under ytan anspelar på, de är mycket mer blandade idag. Så att den här idealbilden han målar upp, den verkar inte riktigt nå ut till kvinnorna faktiskt.
Men de som du har pratat med då, vad var det de kanske fastnade för med Donald Trump förut? Alltså vad är det de har uppskattat hos honom?
Det som jag tror att många har fastnat för med Donald Trump när han kom, det var ju att han ändå inte var en vanlig politiker. Att han bröt av från det här som man uppfattade etablissemanget i Washington. Det var en väldigt viktig sak. Men nu tror jag, nu blir bilden väldigt stark när man pratar med folk, att de tycker att han bryter av lite för mycket. Att hans språkbruk och tomläge är för vulgärt. Det är vanligt även bland de som säger att de ska rösta på Trump den här gången också. Så märker man ju den här aversionen mot hur det låter på Twitter. Att de inte alls känner sig bekväma med vem han är och vad han säger där.
De verkar ju, du är ju i Minnesota utanför Minneapolis där, och de som du har pratat med i reportaget, de verkar ju inte överförtjusta i Demokraterna heller. Till exempel Heather som du har pratat med, hon säger så här:
We're definitely, you know, blue collar working citizens. So that's important to us. You know, my husband's worked hard to climb the corporate food chain for a long time, and I think sometimes what I've heard is Democrats want to, you know, give more handouts, which handouts are okay. It sounds brash the way I say that.
Berätta lite om henne och hur hon såg på kandidaterna.
Nej, hon kommer att rösta på Trump den här gången också, men hon är verkligen en av dem som inte är särskilt lycklig över hans tomläge på Twitter. Hon är inte lycklig över polariseringen överhuvudtaget. Hon är en av de här människorna som Minneapolis och Minnesota var ju ändå tillföljer demokraterna inte den, en av de absolut tydligaste vågmästarstaterna. Det kommer nog att bli demokraterna den här gången också. Men det är ändå en av de här staterna där båda väljargrupperna finns och möts. Det vill säga hon har en massa grannar som röstar på Biden. Och det hon är så väldigt medveten om det är att hennes vänner som är Biden-anhängare och hon som är Trump-anhängare, de har helt olika världsbilder. De får helt olika information hela tiden. Så att hon... Man kan säga att hon kämpar ju för att få säga att jag ska göra ett informerat val här. Jag tycker att den här presidenten företräder mina intressen och jag gillar att han är abortmotståndare. Jag gillar det här. Men hon blir hela tiden insugen i de mycket, mycket starkare känslosamma diskussionerna som hon tycker att hon får ganska illa av.
Vi ska strax tala mer med Karin Eriksson om förortskvinnorna. Ja, en forskare som du har pratat med, hon menar ju att det här är ett sätt för Donald Trump att tala till liksom den vita väljargruppen. Hur mycket ligger i det, tycker du?
Ja, vad hon bygger på det är att säga att det här, den här bilden av förorten som Trump är så noga med att beskriva, det här förortslivet som han säger sig att han har räddat, att det egentligen bygger väldigt mycket på en vit stereotyp om förorten. Och det är inte så konstigt, därför att många av de här förorterna var en gång i tiden väldigt mycket vita enklaver, och det var inte heller en slump utan det var någonting som stod i köpekontrakten. Forskaren Kirsten Delegard som jag pratade med, hennes farfar och farmor som båda var svenskättlingar, när de skaffade sitt lilla hus i Minneapolis så stod det i klausuler där att det här området, här får bara vita människor bo. Så att segregationen byggdes in i USA, i norra USA. Inte det här, nu talar vi alltså inte om det här öppet rasistiska södern eller plantagerna eller liksom arvet av slaveriet. Vi talar om den norra industrialiserade södern, norra industrialiserade städerna där man ändå byggde in en segregation. Där vita bodde för sig och svarta bodde för sig och knappt möttes. Och det är de här gamla idealen som många menar att Trump spelar på. Det är klart att det blir extra känsligt i en stad som Minneapolis, där, som ju är hjärtat och grunden för proteströrelsen mot rasism och polisbrutalitet i USA.
Flera av dem som jag pratar med har också varit oroliga för just det här, vad som ska hända i USA. Det märks ju även i ert reportage, ditt och Eva Tedesjös, där att man undrar vart landet är på väg. Jag har återkommit till en kvinna bland annat som bor i Pennsylvania. Hon har latinamerikanskt ursprung och hon är advokat, hon bor i en liten stad, hon är högutbildad. Hon stödjer helhjärtat Trumps politik men ogillar hans twittrande. Hon säger så här:
If you took away his ridiculous tweeting and all that, you would say, well, why wouldn't we vote for this guy? He does what he says and it's all good. I feel sad for this country and I don't know what's going to happen for my kids or what the future, you know, I want them to know the same country that I grew up in or that my husband grew up in, that we, you know, we've always had two sides of the equation, but it's never been so extreme.
Det här är en kvinna, Marianne Davis heter hon. Känner du igen det här? Har du hört liknande resonemang, Karin?
Absolut, det är exakt vad jag hör. Jag skulle säga att när man har åkt runt i förorten ett tag så slås man ju av detta, att det är kanske det här som är det verkliga hotet mot gemenskapen i villakvarteren. Polariseringen, att människor har så svårt för varandra. Och jag möter ju också precis den här bilden, oron för vad som ska hända, hur man ska kunna gå vidare. Den förenar ju väldigt mycket över partigränserna, upplever jag. Den hör man från både demokrater och republikaner. En stor oro. Sen är det ju då vad de tvistar om är mer liksom, vem är det som kommer att ställa till med bråk efter valet? Då pekar demokraterna och säger att Trump har uppmuntrat miliser. Och så säger republikaner som man pratar med, men titta på upploppen som vi har haft här i Minneapolis efter George Floyds död. Det ser ni väl vilka det är som kommer att börja bråka om det blir så att Trump vinner valet igen. Det är jättetydligt.
Det där är verkligen festligt, liksom lustigt. Alltså precis det där att man, ingen ser riktigt något stopp på hur långt polariseringen kan gå. Och när jag pratade med den här kvinnan Marianne och även en annan som jag pratade med häromdagen, hon sa ju också det att men det är Antifa, alltså vänsterextremisterna, som kommer att ställa till bråk, inte de konservativa. Men allt i USA handlar ju till syvende och sist om valdeltagandet. Eftersom valdeltagandet är så lågt så handlar det om att mobilisera. 4 av 10 röstberättigade i USA röstar inte. Hur skulle du säga, hur stor är viljan att rösta? Hur engagerade är människor? Vad möter du där?
Nej, jag möter, det kopplar ut till förra, det vi pratade om nyss, att jag möter ju en viss apati faktiskt. Och det är ju också, nu sitter ju varenda politisk kommentator i USA och funderar över det här Trump säger om förorten, funkar det? Det verkar inte funka så jättebra. Stödet bland kvinnorna sviktar, könskapet växer. Men möjligen är det ju så att även om man inte lyckas dra till sig kvinnorna så lyckas han faktiskt genom vad han säger om demokraterna och Bidens skrämma bort en del och få bort dem från att rösta, det vill säga sänka valdeltagandet. Så det ska bli oerhört spännande att se vad som händer med mobiliseringen i partierna.
För Biden är inte heller någon riktigt stark kandidat, det kan man ändå inte säga.
Nej, det är han inte, och det möter man ganska ofta. Vi har ju en kvinna i reportaget som är oerhört villråd. Hon kommer från en familj där alla har röstat på republikanerna. Hon står bara inte ut med Trump, och framförallt inte med hur han beter sig mot kvinnor, och att se honom som kvinnornas man tycker hon är absurd. Men hon har jättesvårt för Joe Biden också av många olika skäl, och tycker att han är en politiker som har varit med jättelänge utan att ha åstadkommit särskilt mycket. Han är också en del av systemet, och hon vet inte vad hon ska göra överhuvudtaget.
Sen är det ju det här liksom, att den här kvinnan jag har pratat med då, hon är ju då från Ecuador ursprungligen och inte alls någon och högutbildad. Liksom, kan man verkligen, och du har pratat med en del då arbetarklasskvinnor som kanske har lägre utbildning och sådär, är det rättvist att dra alla så kallade förortskvinnor över en kam? Kan man göra det? Är det relevant? Tycker du det?
Nej, men det blir ju precis som, då kan, om vi tillbaka till hur det är hemma i Sverige, att vi blir ju väldigt yxigt. Det blir yxigt när vi pratar om stad och land. Det blir yxigt när vi säger att män röstar så, kvinnor röstar så. När vi menar att en övervikt av dem röstar si och en övervikt av dem röstar så. Förorten är ju mycket mer blandad idag. Det är kanske därför det har varit svårt för Trump att nå fram till de här kvinnorna i förorten. Därför att de är helt enkelt är väldigt olika.
Är det något som du tycker har överraskat dig när du har varit runt här och pratat med lite olika människor? Är det något som återkommer hela tiden? Är det något som har slagit dig särskilt?
Jag får nog säga att det är det som vi pratade om tidigare. Hur människor ändå känner en olust inför det här valet. Det är kanske inte en överraskning, men de är mer nyanserade i sin oro än vad jag tycker framgår när man läser reportage om till exempel Trump-supportrar många gånger. Att väldigt många är väldigt oroliga för tomläget och för hur människor förhåller sig till varandra. Det är mindre hårt än vad jag hade tänkt. Väldigt hårt.
Jag kan bara hålla med dig om det, Karin. Det låter jättespännande. Ja, det ska bli spännande att läsa fler reportage också framöver. Stort tack, Karin Eriksson, på plats i USA. Lyssna också i morgon bitti när vi pratar om presidentvalsdebatten mellan Joe Biden och Donald Trump. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.